Det är från Romarbrevet 8, de första verserna där. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och sen var det några bra versar, eller bra vers kanske man ska säga. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Det var den 28:e versen.
God middag, eller vad ska jag säga, vilken fantastiskt fin dag. Ja, vi hade en jättefin dag här igår också när vi meckade cyklar på utsidan. Det är Magnus, tack så jättemycket för alla förberedelser. Det är en sån fantastisk bild tycker jag, hur man kan jobba tillsammans. Det gjordes våfflor och det gjordes kaffe och det hade gjorts ordning cykelmekarskyltar och lagts fram presenningar och annat. Och det var så förberett och det kom alldeles lagom med ett antal cyklar. Tycker ju folk att det var fantastiskt, Anders, att du gör sånt. Jag tycker ju det är så fantastiskt roligt. Så jag kanske inte tycker det är någon större tyngd. Det tråkiga är det med det även när jag ska göra ordning i mitt eget garage efteråt. Jag ska stoppa tillbaka allting. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Eva, du är mer rätt än vad du tror. För egentligen hör det här ihop med kallad till frihet. Och det är det första bibelordet vi kommer läsa. Det här med att vandra i anden, vad betyder det? Vandra i anden så gör ni inte vad köttet har begär till. Och jag tänkte vi skulle få förstå lite mera om vad Guds ord säger om detta och vad det betyder i praktiken. För det är ju lätt så att man har svårt att känna igen sig ibland och tänker sig att det här måste vara något alldeles särskilt. Och utgångstexten är då i Galaterbrevet 5, verserna 13-18. Och här kommer det du säger, Eva, där. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra vad ni vill. Men om ni leds av anden, så står ni inte under lagen. Och då kommer en bra fråga. Hur mycket förstår vi av detta egentligen? Och min känsla är att jag kanske inte förstår särskilt mycket. Men ju mer jag läser Guds ord, ju mer väcker det en sån oerhörd tacksamhet och glädje över vad Gud har berättat för oss. Jag tänkte vi skulle ta oss igenom lite grann med ursprunget. Hur såg det ut innan syndafallet och vad hände med syndafallet? Lite grann om vad Bibeln menar med begreppen kött och ande tror jag är viktigt för att kunna förstå budskapet. Vad säger sen Bibeln om begreppen ande och kött och skillnaden däremellan? Vi ska titta in lite på två diken när det gäller att titta på försoningen. Eftersom det finns diken så finns det ju också en väg, och vi ska titta lite grann på hur den vägen ser ut. Vi ska också gå igenom lite, vad är normaltillståndet för vår vandring med Herren? Och varför behöver vi svårigheter på vår väg i form av lidanden, fostran och prövningar? och vilken hjälp finns att få. Nu blir det ganska mycket bibelord. Jag är så glad att jag har en förebild i form av Sven här som verkligen använder så mycket av bibelord, så det kan jag också med att göra, för jag tror det är det klokaste vi kan göra. Vi kan ju börja med att säga att människan skapades till Guds avbild, och då är det viktigt att göra upp med en falsk bild av människan. Den tro som egentligen är österländsk, som säger att människan egentligen är ande, har en själ och bor i en kropp. Den måste vi göra upp med direkt, för det är inte Bibelns syn på människan. Människan är en sammansatt enhet av ande, själ och kropp. Det andra är egentligen en österländsk variant som då hävdar att kroppen är bara så att säga ett fodral, men vi är mycket mer än så. Hur vandringen i köttet startade? Ja, i lustgården så levde ju människan i gemenskap med Gud och var helt nöjd med det, den tillvaron. Människan vandrade då i ande. Syndafallet är vad jag skulle kunna kalla, jag som jobbar med vanlig verksamhet. Man gör ibland förbättringar i verksamheten, ni vet. Och ibland konstaterar man efteråt att det blev en förbättringsförsämring. Man lockades att göra någonting bättre än vad det var, och så blev det jättedåligt. Och syndafallet är just en gigantisk förbättringsförsämring. Människan vill förbättra sitt eget tillstånd och lockas därtill genom att ta åt sig en kunskap om gott och ont som Gud inte ville ge människan. Och resultatet blev då att människan blev blind. Blind för vem Gud är, vad som är livets mening och förmågan att hantera gott och ont. Vandringen i ande betyder då gemenskap med Herren. Det är alltså en förtröstan och beroende av Herren. Och vandringen i köttet strävar efter ett oberoende från Herren. Förtröstan på sig själv eller människor, och bryter så också gemenskap med Gud. Gamla testamentet säger en hel del om begreppen ande och kött. Och jag tänkte på det här bibelstället i Jeremia 17, verserna 5-9. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med saltheder där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Så att förtrösta på Herren, det är att vandra i anden. Förtrösta på kött, om det är så, sig själv eller andra människor, eller förtrösta på andra människor eller sig själv, det är kött. Slutet på det här avsnittet är väldigt viktigt, tror jag. Det står så här: bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt, vem kan förstå det? Och i vårt humanistiska samhälle så är det ju ganska inpräntat att människan är god innerst inne, och eventuell ondska är bara ett informationsproblem. Men det är inte Bibelns budskap. I Romarbrevet 7:18 så säger Paulus: ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Det här är viktigt att lägga märke till, att Bibeln säger att det finns inte något gott inom oss som vi kan komma med. För att då kommer vi också förstå storheten i försoningen väsentligt mer. En förkunnelse som säger att ja, vi kan komma över lite svårigheter, vi har lite hang-ups, lite svagheter, får aldrig den förlösande effekt, för då får försoningen inte rätt plats, som där man vågar säga att inom oss bor inte, i vårt kött bor inte något gott. Nu skulle vi egentligen haft mer nytta av en PowerPoint, men ni får tänka er att jag har satt upp två spalter. Skillnaden mellan kött och ande, där den ena då är en spalt som är kött och den andra är ande. Men köttet strävar efter oberoende, så strävar anden efter beroende och gemenskap, trofast gemenskap. Köttet vill ju förtrösta på sig själv eller människor som jag nämnt, men anden leder till förtröstan på Herren. Köttet har en förfärlig sidoeffekt, och vandring med köttet har en förfärlig sidoeffekt som vi såg redan när Kain slog ihjäl Abel, och det är jämförelse. Köttet är beroende av jämförelse, och när man jämför sig så kan bara två saker egentligen hända. Det ena är att man anser sig vara bättre än andra, och då blir man obarmhärtig mot andra. Eller också anser man sig vara sämre än andra, och då är man obarmhärtig mot sig själv. Men anden leder till tacksamhet och förnöjsamhet över det man har, och titta på det som Gud har gett istället för det som man inte har. Köttet har en tendens att fokusera på sig själv, på oss själva helt enkelt. Men anden leder oss till att sträva efter att lära känna Herren och tjäna andra i kärlek. Köttet har en annan egenskap som är ganska pålitlig, och det är att den är kortsiktig. Kortsiktiga vinster är köttets specialitet. Om man vill urskilja lite grann vad man själv vill ibland, så kan man pröva lite om det tål lite tid. För anden tittar framåt och är långsiktig. Köttet strävar också efter styrka och det som är stort och fint i den här världen, och efter att ha kontroll. Medan anden godtar Guds vandring in i svaghet och i icke-kontroll, alltså där jag inte längre har kontroll själv. Det här tror jag är väldigt viktigt, och vi kommer komma tillbaka till det. Köttet strävar också efter att man undviker att lida, medan anden leder till en beredskap att ta korset på sig. Eftersom begreppen kött och ande används lite hur som helst, speciellt ordet andlighet, så att säga, så kanske det är värt att säga några ord om det. New Age till exempel, som är ibland kallas för nyandlighet, borde väl möjligtvis snarare heta nyköttslighet. Varför då? Jo, den siktar på sig själv. Den siktar på att få kontroll och makt. Och därmed så är det bara köttsligt. Att göra något så fromt som att göra karriär i Guds rike, vilket jag trodde när jag var 25-30 år, så tillhörde jag dem som liksom Petrus tyckte att det är ju tur, det är tur Jesus att du har sådana som mig. Och ni vet att Petrus fick gå igenom ett och annat, och det har jag också fått göra. Att göra karriär i Guds rike är ju då köttsligt, eftersom Guds rike är upp och ner, och det är snarare som sig bör att han växer till och jag förminskas. Att söka upplevelser för dess egen skull, även om det tycks vara andliga upplevelser, är köttsligt. Och leder ofta till folk till att fokusera på sig själva. Vad kan då typiskt andligt vara? Ja, det kan ju vara sånt som vi inte alls tycker är så fräckt. Till exempel de som var här igår och gjorde våfflorna och kaffet och nödgade oss flera gånger. Ska ni inte ha något nu? Det är jätteandligt. Att mäcka cyklar tror jag kan vara andligt, även om det är väldigt praktiskt. Det är i alla fall väldigt kul. Att bedja i det fördolda är definitivt ande. Och Guds rike är ju alltid beroende av dessa bedjare som inte har behov av att synas själva, men som finns där. Och det är så typiskt Gud att det som människor tycker ingenting är, det är det som är värdefullast. Och det som är fint i människors ögon, det är inte bara oviktigt i Guds ögon, utan det är en styggelse inför Gud. Förstår vi radikaliteten i detta? Att troget vandra med Herren i sin vanliga oglamorösa vardag med ungar som strular och lite halvjobbigt på jobbet och lite struligt med ekonomi och relation. Det kan inte vara andligt. Jo, det kan definitivt vara andligt. Och vi ska titta lite på det, för jag tror vi gör bort oss lite grann när vi tror att det ska se ut på ett speciellt sätt. Kort sagt, allt man gör för Herrens skull är ande. Och strävan efter under och tecken till exempel kan man ju tro bara är andligt, och det behöver det inte alls vara. Det kan både vara andligt och kötsligt. Så vad innebär försoningen för oss? Jag pratade om att vi skulle nämna två diken. Det ena diket är att inte förstå eller tro på radikaliteten i försoningen. Det är ett dike. Och det leder till slaveri. Och där dyker köttet upp och trasslar till det för oss. Och det är att man så lätt får för sig att just mina synder är ju inte Jesu försoning tillräcklig för. Det kanske är väldigt tydligt när jag säger på det sättet. Men om jag säger så här, att när jag gör samma synd för 213:e gången. Och jag känner så här att det här borde ju Gud vid det här laget förvänta sig att jag får ordning på. Då går jag miste om försoningens kraft. Men det är så bedrägligt. Men det är vårt kött som lurar oss. Och egentligen säger man då att ja, det är faktiskt så att det är alldeles oerhört dyrbara som Gud gjorde när han skänkte Jesus. Det är inte tillräckligt för mig. Andra sättet som köttet kommer med en retur, det är ju att vilja lägga till lite egen prestation. Ja, men det här har jag faktiskt fått ordning på själv. När jag jämför mig med andra så ser det ju, det här är ju faktiskt bättre. Jag håller min sand på och läser Bibeln varje dag en halvtimme. Eller man kan ta vad som helst som i sig är väldigt gott, kan bli en egen prestation. Paulus är ju så oerhört radikal när han pratar om detta, så han vet nästan inte till sig vad han ska säga. Att så fort vi lägger någonting till Jesu försoning så hamnar vi ur nåden. En annan viktig sak är att man kan få för sig att det här med syndakännedom och ånger är något som får Gud mer välvillig mot oss. Den är väldigt bedräglig. Om vi ska se sedan, så Gud är redan välvillig mot oss. Syndakännedom och ånger är något som gör våra hjärtan mottagliga för hans nåd. Det är en stor skillnad i detta. Det andra diket, hur ser det ut? Ja, det är att man utlovar för mycket för den här tiden. Man utlovar att med rätt tro och grepp så kan denna tidens villkor förändras. Exempelvis, du kan bli rik, fri, frisk och framgångsrik. Du kan leva i ständig seger över synden. Och den här inställningen med liksom att vi kan alla bli som små Jesusar och så vidare. När man tittar på det här i perspektiv så ska man se att det här har funnits i kyrkans historia i alla tider. Det är ingen ny sak det här. Även Paulus säger det, att vissa pratar om att Herrens dag redan hade kommit. Och att de löften som då är förknippade med det skulle vara våra redan här och nu. Väldigt många nya läror utgår från detta. Och det märkliga som man borde förstå, det är att budskapet alltid är att alla tidigare generationers troende har misslyckats. Men nu med rätt kunskap så ska vi få ordning på det här. Det är också ett dike. Hur ser då vägen ut? Nu blir det återigen en hel del bibelord. Sådana bibelord som är ganska svåra. Och vi ska se om vi kan få lite mer begripligt vad Bibeln säger i en summa om detta. Vi har ett val som har möjliggjorts av Kristi försoning. Vi läser Romarbrevet 6, ett ganska långt stycke, vers 1-11. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är ett fantastiskt starkt bibelord. Och man kan ju få för sig att ja, men då är det väl klart, då är jag ju död och nu är jag ju helt fri från all kamp med synden. Så enkelt fungerar det inte. Vi fortsätter in i Romarbrevet 7, så säger Paulus om kampen med synden. Romarbrevet 7, verserna 14-25. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Det var ju väl att Paulus har skrivit det här, så kan ju vi känna igen oss. För Bibeln är så underbart realistisk. Den här kampen har vi ju inom oss. Fortsätter man där några verser till, så kommer man in på de verserna som du, Eva, läste som inledning. Och där står ju då så här: så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Och då kommer ju en bra fråga. Hur kommer man då från läget i Romarbrevet 7 till läget i Romarbrevet 8? Och det tänkte jag vi skulle titta på. Hur ser den vägen ut? För det finns en övermåttan härlig väg. Och då har jag tagit bilden av det Paulus pratar om, den övermåttiga härliga vägen som är är kärlekens väg, men där är också dessa tre som finns, tron, hoppet och kärleken. Så jag ska titta, vi ska titta lite utifrån de perspektiven, för de kommer att få oss att förstå bättre vad det här handlar om. Tron ser på radikaliteten i Jesu försoning och vänder blicken från oss själva och till honom. Och så kommer det här alldeles oerhörda ordet ur Andra Korinthierbrevet 5, verserna 19-21. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det har varit en välsignelse för mig verkligen att plöja mig ner lite i texterna om försoningen, för man blir så otroligt häpen över hur radikala och stora de är och hur lite vi verkar ha förstått av det, just med tanke på att Gud har försonat hela världen med sig själv vid ett tillfälle genom Jesu död. När Jesus tog våra synder på korsets trä, så försonar han hela världen med sig själv. Var en människa måste godta den här försoningen och sätta tilltro till att Jesu försoning är tillräcklig. Men en sån otroligt stor frälsning Gud har berett. I Andra Korinthierbrevet 3:18 så står det så här: och vi alla som är avtäckt, står det visst i nya översättningen, avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Alltså ju mer vi fokuserar på vem han är, vem Jesus är, vad Gud gjort för oss i Jesus Kristus, ju mer förvandlas vi till hans avbild. Det är en väldigt stor skillnad mot ju mer vi tittar på våra egna brister och kamper, ju mer kan vi så småningom skärpa oss, för det går alltid att göra lite till. Nej, inte alls på det sättet. Ju mer vi fokuserar på Herren och söker honom, ju mer kommer vi också förvandlas till hans avbild. Här kommer ju faktiskt in ett stycke viktigt kunskap, och det är ju vikten av att leva i Guds ord och söka Gud på de medel han har uppenbarat för oss. Det står mycket gott i Bibeln om att vi genom kunskapen om honom växer in i det nya livet. Hoppet, vad har det för funktion? Hoppet har för mig länge varit ett mysterium. Det har varit någon slags andrahands kvalitet på tro. Jag tror vi är många som har tänkt så där, liksom, ja, jag hoppas det i alla fall. Men Bibelns sätt att använda hopp är helt annorlunda. För hoppet enligt Bibeln hjälper oss att fokusera på riket som kommer. Hjälper oss att vara inriktade på målet. Och det är se Jesus som han är. I Hebreerbrevet 6:19-20 står det: i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Tänk att ha ett hopp som håller vår själ innanför altaret och håller oss på rätt kurs. Det är någonting mycket dyrbart. Så jag har en sån här bön till Gud, och det är att göra mitt hopp starkare. För jag lever väldigt mycket här och nu. Lite väl mycket här och nu. När Paulus skriver i Kolosserbrevet 3 att om ni är uppståndna med Kristus, så sök det som är där ovan. Och ha ett sinne vänt till det som är där ovan. Det här är viktigt och hjälper oss att hålla kursen. Romarbrevet 5, vers 1-5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det var tron och hoppet, nu kommer vi till kärleken. Kärleken ställs ofta fram i ett motsatsförhållande till ett köttsligt beteende i Bibeln. Men vi ska först titta lite grann på hur stor Guds kärlek är. För det första så älskar vi honom för att han först har älskat oss. Och alla program och sånt där man kan se, eller böcker man kan läsa om hjältar som vi kan se fram emot, är ju ingenting i jämförs med i det skick som vi var som människor och mänsklighet. Och Gud väljer att utge sin enfödde son. Johannes 3:16-18. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Det här bibelstället säger oss ju den oerhörda vidden i Guds kärlek till oss. Inte bara som vi var en gång innan vi tog emot honom, utan hans enorma kärlek till oss allesammans. Och det pratas här om att sätter vi tro på honom, det är det som är nyckeln. Sätter vi tro på att det som Jesus har gjort är tillräckligt, då får vi uppleva att det räcker, oavsett vad vår känsloliv säger. Och den som inte tror, väljer på att inte tro på honom, står då kvar i den dom som mänskligheten har stått i sedan syndafallet. Så jag tror vi verkligen gör rätt i att fråga Gud och söka i Bibeln efter hur oerhört radikal försoningen är. För Guds kärlek kommer att vara en nyckel för oss i vår vandring i anden tillsammans med honom. Kärleken som sagt står ofta i motsatsförhållande till köttet. Ett exempel är Galaterbrevet 5:13-26. Ja, vi tar mycket kortare. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen uppfyller detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Paulus är ju inte, han har inte en övertro på det, på människan och dess kvaliteter, utan han uppmanar ju att se till att älska varandra och göra kärleksfulla gärningar till varandra. Motsatsen är ju att bita och slita i varandra istället, och det är ju något som vi också kan ägna oss åt och gör ibland i kristenheten. Så vad är då normaltillståndet för den här vandringen med Gud, vandringen i ande? Är det ständiga segrar? Är det att gå från styrka till styrka? Eller hur ser det ut? Andra Korinthierbrevet 4:7-12, så säger Paulus: men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Till vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp, så verkar döden i oss och livet i er. Hur kul låter det på en skala, som barnen ibland säger. Det här låter ju inte alls roligt. Och vad är det här för någonting? Det är ingenting som är roligt för köttet. Men det här är den bibliska vägen. Och vi ska titta lite på hur Gud leder oss in i den. Och den kan också hjälpa oss att känna igen att det som vi upplever i vår vardag, att vi kan förstå det utifrån perspektivet att vandra med Gud, att vandra i anden. Också intressant att se här att ska man förmedla liv, så är villkoret att man själv är beredd till lidande och till att, så att säga, låta döden vara verksam i sin kropp. Hur kan vi då stänga av vår egen kraft? Det tror jag inte vi kan. Så hur brukar Gud göra? Ja, han brukar just sätta oss in i situationer som gör att vår kraft inte räcker. Och vi har en viss tendens att sträna emot och inte vilja komma in i de förhållandena. Och då i livet kan det vara rejält trångt. Men låt oss ge Gud frihet att behandla oss så att vi blir helt beroende av honom. Egentligen är det ju oerhört dumt att inte inse att man är helt beroende av honom. Men jag tror den kampen har vi att leva med genom hela vår vandring här. Att köttet vill komma tillbaka. Jag har förberett ett stycke här om lidandet och fostrans betydelse, men jag tror vi får gå igenom det fort, för det tar lite tid. Jag kan bara säga det att i vår tid så är det viktigt att betona lidandets betydelse. Och Hebreerbrevet 5 talar mycket om att Jesus själv blev fullkomnad genom lidande. Han lärde sig lydnad genom sitt lidande. Och Petrus säger att den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Inte så att han på något sätt blir syndfri, men man får ett sånt perspektivbyte när man lider. Och det är ett viktig del att låta Gud föra en in i lidande. Fostran då? Ja, det står mycket i Hebreerbrevet 12 bland annat om det, att vi har liksom glömt av att den uppmaning vi får som söner, att den som Gud älskar, honom tuktar han. Och det står så realistiskt där också, att för stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan så ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Och prövningarna, de behöver ju också, för de har fantastiska löften med sig. Jakob pratar om det, att räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Jag tillhör inte den skaran som brukar hålla det för största glädje. Men det är gott, då är det gott att läsa och påminna sig om att det här är faktiskt Bibelns budskap. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningar er uthålliga. Det finns hjälp att få. Det här är så fantastiskt att förstå att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. I Hebreerbrevet 2:18 så står det: eftersom Jesus själv har lidit och blivit frestad, så kan han hjälpa dem som frestas. I Hebreerbrevet 4, verserna 14-16 så står det: då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron, för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Tänk att Jesus har blivit frestad i precis allting som du och jag blir frestad i, utan synd. Och det står att han därigenom har fått en förståelse av vår situation som vi har väldigt stor nytta av. Och det är begreppet som står där, att vi kan frimodigt gå fram inför nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Tänk att den vägen är öppen för oss. Nu är frågan den, varför behöver vi de här svårigheterna? Det hade varit mycket käckare utan, och ibland kan man ju tycka att det hade varit mycket bättre marknadsföring för Guds rike om vi gick omkring genom livet och bara liksom hade det fantastiskt. Men så fungerar det ju inte, som vi vet. Och vi ska läsa lite vad Paulus säger i Andra Korinthierbrevet 12, verserna 7-10. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Så varför behöver vi de här svårigheterna då? Ja, jag tror vi behöver dem helt enkelt, för annars skulle vi spåra ur. Åtminstone känner jag mig själv så väl att det behövs inte särskilt många veckors framgång på raken så börjar jag titta lite grann annorlunda på mig själv och på andra. Alltså, de har problem med det. Ja, det. Vi i vår konstitution klarar inte av att leva utan att ha en ständig påminnelse om vårt beroende, vårt sunda beroende till Herren. Och att komma till den insikten som Paulus har gjort, att när jag är svag, tack gode Gud för han leder mig in i svaghet, för då är Herren min styrka. Jakobs höft är ju en sån bild, när Jakob hade brottats med Herrens ängel en hel natt och han var så seg, Jakob, han gav tydligen inte upp. Då fick han ett slag på höften och sen står det att han haltade. Det är nog många som har sådana slag på både höft och axelleder och lite av varje. Kanske motgångar som vi får leva med resten av livet. Kanske följder av saker och ting som gör oss särskilt beroende. Kanske en skörhet som kommer på grund av någonting som inträffat. Eller en väldigt pinsam sak som man själv har gjort fel eller någonting. Det låter Gud finnas där. Men nu ska vi komma till, vi är snart klara, men nu ska vi komma till en riktig nyckelpunkt i det här. Och det är att för att vi ska kunna vandra så här med Gud i anden genom allt och både finna oss i att Gud leder oss både genom det som är svårt och trångt ibland och det som är väldigt välsignat, som vi till och med kan se välsignat, så behöver vi ett renat samvete. Samvete är ett intressant ord. Samvete är ju att veta något tillsammans med någon. Det står på ett ställe i Hebreerbrevet någonting fantastiskt om samvetet och om att få sitt samvete renat. Och där står: men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Återigen ser vi det, att det är en evig återlösning vid ett och samma tillfälle. För alla synder som då hade bedrivits, för alla som gjordes just då, alla som någonsin skulle komma, och definitivt dina och mina. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden Till Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Att få sitt samvete renat från döda gärningar. Vad då döda gärningar? Är det något särskilt? Vad är det för kvalitet på dem? Ja, det är de gärningar vi gör för att få bättre samvete. För att få lättnad i vårt samvete. Det är de gärningar som vi gör för att blidka på något sätt Gud. Och då återigen så är vi under slaveri. Då vandrar vi i köttet. Vi upplever inte barnaskapets frihet. Så hur många gånger jag senaste året har återkommit till det här. Och Herre, rena mitt samvete från döda gärningar. Det vet jag inte. Men det är en viktig bön och det är verkligen något som fungerar. Det är inte bara det att rena våra samvete från döda gärningar. Det gör så att vi kan tjäna den levande guden. Det frigör de rätta handlingarna som vi gör av tacksamhet till honom och inte i form av någon skuldmedvetenhet. Vikten av detta kan man nästan inte nog betona, tror jag. Vad innebär det då att vandra i anden i din vardag då, om jag skulle ge några tips? Det är ju att sätt full tilltro till att Jesu försoning gäller dig oavsett hur du känns. Jag har som oftast så brukar mina dagar börja med att jag vaknar och så säger jag, idag här är den 30 april 2017. Detta är din dag, Herre. Idag gäller din försoning för mig. Din rättfärdighet har blivit tilldömd mig. Och börja dagen på det sättet. För ibland så känns det ju inte så kul. Man tittar ut och vet att det är en väldigt stressig dag framför. Eller man har sovit dåligt eller vad det kan vara. Men att sätta full tilltro att det Jesus gjort är tillräckligt. Och sedan just det här med det rena samvetet som helt baseras på vad Gud har gjort i Jesus. Och ingenting på min egen prestation. Hur viktigt det är. Det var de två första punkterna. Den tredje är tillåt Herren att göra dig svag och beroende av honom. Även om detta är jobbigt. Och du kan anse dig leva i din kallelse nu. Du behöver inte liksom tänka sig att om jag får ordning på X, Y, Z så kanske jag kan vandra med Herren. Nej, du kan vandra med Herren nu. Så vandra på med Herren i barnaskapets trygghet och glädje. Det som Gud har berätt för dig. Särskilt då vägen blir svår. Och när du tenderar att se på dig själv. Så fokusera om och se på Jesus. Och räkna med att Gud kan låta allt samverka till det bästa. Återigen det du läste i vers 28 i Romarbrevet 8. Där, att Gud kan låta allt samverka till det bästa. Även mina felsteg. Och här det blir liksom en extra växel på det ordet. Men så är det verkligen. Gud kan använda det som vi själva har ställt till med. Och låta det samverka till det bästa. Det är bara Gud som kan göra på det viset. Och ett litet råd. Sluta och rensa dig själv. Låt den barmhärtige trädgårdsmästaren rensa dig. Han gör det på ett helt annat sätt. När vi får runt med oss själva och tycker att vi borde få ordning på vissa saker i våra liv så vet vi ju ungefär hur bra det fungerar. Ju mer vi fokuserar på dem, ju sämre blir det. Men Gud jobbar på ett annorlunda sätt och kanske en helt annan ordning än vad vi tänkt oss. Och när han kommer där med sekatören och en vacker dag visar på någon kvist som inte borde finnas där. Och vi säger, ja så är det Herre. Då kan vi låta honom knipsa av det och vi kommer också få uppleva att vi blir fria. Så hur förhåller det sig då med synden? Hur kan det bli så att Bibeln talar både om att vi är döda från synden. Vi har dött bort från den gamla människan. Vi har iklätt oss den nya människan. Och ändå så säger Bibeln att vi har en kamp med synden. Hur ska man tänka där? Ja, man kan tänka lite på samma sätt som vad Bibeln säger om döden. Att liksom Jesus har vunnit seger över döden och tagit bort syndens udd som är döden. så kommer vi ju alla att dö om inte Herren hinner komma tillbaka. Men döden kan inte längre skilja oss från Gud. Synden finns på samma sätt kvar i oss, men den har inte längre makten att fördöma mig. Det är därför när man läser Romarbrevet 8:1 så finns nu ingen fördömelse eller fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Synden har mist sin makt, och det blir så när jag sätter tro på det som Jesus har gjort. Att faktiskt livets andes lag har i Kristus gjort mig fri. Skall inte, utan har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så stor är Jesu försoning. Genom försoningen har vi alltså ett val. Och ju mer vi lär känna Herren, ju mer förvandlas vi till hans avbilder. Så någon slags nyckelord är: förtrösta på Herren och sätt full tilltro på hans försoning och att den räcker. Och be Gud om ett renat samvete här och nu. Lär känna Herren i ordet och låt oss fortsätta tjäna varandra i Herren. Jag hade nästan tänkt läsa hela Kolosserbrevet 3, men det kan ni få som hemläxa, för det står just om detta. Tack. Då ber vi dig, Herre, att du ska låta oss förstå lite mer av den enorma kärlek du visat oss, och inte bara oss utan hela världen, när du har i Kristus Jesus försonat hela världen med dig själv. Och det får ju också betydelse för hur vi beter oss med våra medmänniskor, när det egentligen är så att vi borde uppmana dem att låta sig försonas med dig. Vi ber dig här om det här rena samvetet, och att vi ska få återkomma till det så många gånger det behövs, och be dig att du rena våra samveten så att vi förstår att vi har frid med dig oavsett hur vi känner och upplever situationerna. Så att vi kan sluta att göra döda gärningar, utan få göra de gärningar som du lagt ner, som fungerar utifrån tacksamhet och glädje och kärlek. Amen.